Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Escobar och Kamenisch. Idag har vi en gäst som heter Aysen. Välkommen hit, Aysen.
Tackar.
Aysen och jag känner varandra för att våra barn går, de har gått i samma på samma dagis. Och då har vi hängt, våra barn älskar varandra. Och nu går de i samma klass i trean.
Ja. Och kanske de går samma klass i fyran.
Det kanske de gör, ja. Det kommer de antagligen göra.
Jag tror att alla har valt bild och form. Jag tror möjligen, ingen chans annars.
Nej.
Men hur lärde ni känna varandra? Det var liksom via den svängen kids och skola, dagis.
Jo, men det var varandra. Det alltså, var så här. Egentligen, jag kan ta upp det här.
Gör det.
När Elliot kommer, han går inte, han stannar. När Edith går till hos Sandra, Edith stannar där och vi är tvungna att känna varandra.
Ja, men precis. Det är våra barn som har fört oss samman. Ja. Och så är det ju lite tur att vi gillar varandra. Annars hade det varit skitjobbigt.
Precis. Ja. Det är därför det funkar. Det är någonting... kemiskt som passar.
Kemiskt som passar.
Jag vet inte vad ska man säga. Annars, vi är inte jätteumgås heller. Vi träffas inte speciellt. Men på något sätt, jag tror på Sandra. Jag är säker på att hon kommer att ta hand om Edith hur som helst. Bra.
Och jag känner det är alltså ditt barn.
Ja, Edith är mitt barn. Och jag gillar när Elliot bråkar med mig. Jag gör inte pannkaka till honom.
Han blir sur för att han inte får pannkakor.
Som min son, jag säger, förlåt Elliot, jag gör det imorgon, jag lovar. det kom lite naturligt. Liksom. Ja.
Jo, men han känner nog att han bor... Han kommer ju hem och säger det, att det finns en familj som jag älskar också. Och det är Ediths familj. Så ja. Det är ju fantastiskt.
Ja, det är det här samma känsla.
Ja. Men kan du förstå vad häftigt att vara liksom barndomsvänner från liksom så låg ålder? Alltså, de kommer ju ha varandra livet ut.
Ja,
det är en sån enorm
det.
Gåva.
Oh, ja, det är fantastiskt. Min pappa var polischef i Turkiet och vi har bott aldrig någonstans mer än 5 år. Vi reste hela Turkiet och jag har aldrig haft någon vän mer än 5 år.
Du är från Turkiet?
Ja.
När kom du till Sverige?
2002. 22 juli.
22 juli.
Det var en fredag.
Ja. Man minns såna saker. Jag kommer ihåg att vi landade den onsdag den 12 juni år 2000.
Häftigt.
På Arlanda.
Jag minns eftersom när jag kom till Sverige, jag kom bara med en handväska. Och jag kom också hela vägen illegalt och jag skulle gå direkt Mikrofinsverket och söka asyl. Jag hade ingenstans att bo i Stockholm eller jag kände ingen. Nej. Och därför, det var precis klockan 4:30. Jag var här i Stockholm. Jag hade tagit en taxi. Men min dåliga engelska försökte förklara att jag vill åka till Mikrofinsverket och söka asyl. Och den taxichauffören kunde inte alls på engelska. Och han svarade med turkiska istället.
Åh gud!
Ja. Första mötet med någon som du snackade med.
Vilken tur eller otur, jag vet
inte. Hur kändes det då?
Han förstod inte vad jag sa. Och han sa på turkiska, vad ska jag säga just nu? Hur ska jag svara det? Jag vet inte. Han började snacka turkiska eller tänka turkiska.
Ja, just det, han tänkte högt.
Tänkte högt, liksom. Man kan säga. Och jag tänkte, vilket tur eller otur, jag kunde inte bestämma. Fortfarande, jag vet inte, det är tur eller otur. Och han sa att det är omöjligt att just nu åka till Mikrofinsverket. För att det är 22 juli. Han sa, i Sverige, julimånaden är dött. Ingenting fungerar.
Vadå, det är semester? Eller
ja, det är semester han
menar. Men det är myndigheter.
Myndigheterna drar på semester. Allt är ihopklappat och stängt.
Och då... Det är därför jag kan inte glömma, det var en fredag 4:30 och jag var tvungen att vänta till måndag.
Vart tog du vägen?
Så då den taxichauffören frågade mig, har du någonstans att bo? Jag sa nej. Han sa, har du någon pengar? Jag sa, bara 2 euro. Och han sa, vad ska du göra nu? Jag sa, jag vet inte, jag måste gå på polisen och be hjälp, jag vet inte. Jag kan inte språket, jag kan inte Sverige, jag har inget legalt dokument med mig. Jag måste få någon myndighetshjälp. Han sa, nu är det för sent att få någonting hjälp. Om du vågar, kom jag hjälper dig. Vi går hemma hos mig, du får sova hos mig tills måndag. Och jag tar dig till Mikrofinsverket. Han tagit mig hem. Men vi kommer från i alla fall ett feodal kultur. Att bo med någon som jag känner inte alls. Mm. Jag var så neuros och han märkte det. Han sa, Uri, inte, jag ska inte sova här. Jag ska gå och sova hos min vän. Lås dörren. Och sov du själv. Och han bodde i Kalberg, tror jag. Kalbergvägen.
Ja,
där Kalbergvägen, tror jag. Jag kommer ju inte exakt vart det är, men... Och han lämnade mig hemma. Men jag kunde inte sova i alla fall. Jag hela tiden
förstår jag.
Fantiserade. Men efter den här resan, att hamna någon hem, liksom... Det var inte mer farligt än själva resan. Nej, jag tänkte, han kan max våldtäkta mig. Inte mer. Mm. Det var bara det som är risken. Det är inte något
bara
annat.
Bara det? Mm. Var det så du tänkte liksom att det, liksom, det kunde inte bli farligare än en våldtäkt?
Nej. För att jag kom från en väg som är död väg. Mm. Jag borde dö på vägen flera gånger.
Vi måste ta en tillbakablick. Nu det känns som att du måste ta oss till var föddes du?
Jag föddes Turkiets Kurdistan. Det ligger i södra. Öder, ett litet ställe. Min pappa jobbade där. Då födde jag där.
Och han jobbar inom polisen?
Ja, han är polischef. Ja.
Han är det fortfarande?
Nu han är pensionerad. Han var då. Och sen, men min familj kommer från Izmir. Det är Medelhavets sidan. Mina systrar födde i Istanbul till exempel. Det beror på vart pappa hamnade, barnen är där.
Ja,
så vi är lite olika. Men min familj är från Izmir. Och sen jag har växt upp lite Ankara och Izmir. Och lite Kurdistan också, vi har bott turkiska Kurdistan.
Är ni tre stycken systrar?
Ja, jag har två systrar som är äldre.
Hade du liksom en lycklig barndom? Alltså lekte, skola, härligt liksom...
Jag hade lite ett annat typ livsstil. Vad kan man säga? Lite överklass.
Ja.
Jag har inte lekt som de andra barn på gatorna så lätt. Jag hade alltid med mig vakter och så vidare.
Ja, just det, din pappa var ju ganska högt uppsatt.
Ja, precis.
Person och, liksom. Ja. Ja, jag förstår.
Och då vi hade vakter med oss alltid. Och som jag har lekt, det var ofta pappas vänner.
Och deras barn?
Deras barns, jag menar, pappas vänners barn.
Ja.
Och då vi lekte också vid säkerhet inom en viss ställe. Men vi tittade alltid ute på gatorna.
Ja, det var typ stängsel eller staket.
Ja, precis. Ja, eftersom, speciellt på Kurdistan, när vi bodde i Kurdistan, då PKK hade stark krig mot Turkiet, kurdiska gruppen PKK. Och det är därför vi alltid... stängde ställen och vi, vad kallas den, första fiender för dem.
Ja, just det.
Vi bodde inte i själva staden, det byggdes ett speciellt...
Ett område
för oss, ja, precis. Och därför vi alltid var sugen att leka ute på gatorna, men det har vi inte gjort.
Men hur var bandet mellan dig och dina systrar? För jag tänker att ibland man är i samma situation, även om den är speciell och skiljer sig från andra, så... Kan det bli så att man får ett starkt band där? Eller hur var
det,
er relation?
Det är så här. Min äldsta syster är 5 år äldre än mig. Ungst är 4.
Mm.
Och äldsta syster bott inte så mycket i Kurdistan. Hon studerade då i Ankara. Hon studerade i ett privat skola. Så hon var i Ankara. Mm. Pappa lämnade henne i Ankara för hennes studieskola.
Så hon studerade och bodde hos en annan familj där?
Nej, eller? Det vi kallar studiehem.
Studiehem.
Ja. Och andra syster, hon gått då gymnasium. Och hon bara 1 år var liksom med oss. Sen hon också började universitetet och gick till Izmir. Åkte till Izmir. Och hon studerade där.
Okay.
Så vi hade, när vi bodde allihop i Ankara, då innan Kurdistan vi bodde i Ankara, då vi hade väldigt bra. Jag var alltid deras docka.
Just
ja, fortfarande är jag deras docka.
Så du fick mycket, du blev sedd och fick uppmärksamhet?
Ja, precis. Jag var ungst och alla stocka.
Jag kan ju tänka mig att under en uppväxt liksom, måste din pappa ha blivit ganska utsatt för... saker. Alltså i och med att han ändå, han levde ju ett väldigt skyddat liv, och ni också. Ja. Kände du någonsin att, att under liksom din tid som ung att det var, att, att det var farligt ute i världen för er? Eller liksom skyddades ni från, från omvärlden och vad de ville?
Jag tror att vi skyddas ganska mycket. Men pappa var... hur ska jag förklara? När jag var barn, jag älskade min pappa mycket. Jag kär honom. Mm. Som en man. Jag skulle gifta mig med honom. Och sen mamma sa, nej, man får inte gifta sig med pappa. Du får hitta en annan kille. Mm. Då bestämde jag mig att gifta med Tarzan istället.
Med Tarzan?
Med Tarzan?
Men gud!
Och sen det kom...
Fast det när du var ung var min första tanke. Men nu får... Ja, men Tarzan har ju...
Och sen, Tarzan är ju jätte... Tarzan har väl funnits
länge
hur länge som helst.
Oh, ja.
Ja.
Och sen, men jag har ändrat mig sen också. Jag har ändrat sen jag valde Batman.
Okay. Och så väl, från Tarzan till Batman.
Från pappa till Batman.
Ja.
Det är... Ja, ja, och bättre och... Batman än pappa, känner jag på spontant. Jag är glad över att inte du är gift med din pappa idag. Ja.
Och pappa alltid försökte förklara, det finns ute vad som helst. Det finns en anledning för allt. Mm. Så därför, jag visste, vi var medvetna om varför vi levde så. Och varför där ute är farligt, eller jag kunde inte säga. Det var en krig ute.
Ja.
Pappa tyckte att de dödar inte någon för att det är roligt. Det finns en anledning, de är vapnade det därför. Det finns en anledning. Han alltid försökte förklara och vara lite objektiv. Det är därför jag kände mig inte något konstigt under tiden eller något sånt. Förstås, när jag ville springa ut på gatorna, då det var lite jobbigt. Jag tänkte, varför pappa är polis? Jag borde vara någon annans dotter. Men å andra sidan, jag tänkte, om jag hade varit en annans dotter, skulle han verkligen sitta och säga till mig, lyssna på mig gumman, om någon dödar någon, finns säkert någon anledning. Han trodde på det verkligen och jag tror på det också.
Du tror på det också?
Ja, jag tror inte någon skjuter någon. Ah, vad roligt, jag skjuter idag 2 stycken. Imorgon jag använder kniv, övermorgon jag giftar någon. Mm. Det är inte det som går. Finns någon psykologisk anledning? Mm. Eller politiska någonting som man lever?
Ja. Någon förklaring?
Någon förklaring finns. Det vi accepterar eller inte, men någon förklaring finns. Man behöver inte ha sympati på det. Men finns någonting. Mm. Det tror jag också. För att jag har hamnat i samma situation under tiden.
Att du liksom...
Ja, jag ville döda.
Döda någon?
Ja. Ja. När mina vänner död framför mig, när de torturerades. Om jag hade vapen, jag skulle döda alla poliser då också.
Har du varit med om det, eller?
Under när vi var i Kurdistan, då började verkligen PKK attackera det väldigt
kan
hårt.
Kan vi bara kort, vilka är PKK?
PKK är den vapnade grupper från Kurdistan.
Mm.
De kämpar för Kurdistans rättigheter till Turkiet.
Och är det för att bli liksom ett fritt...
Inte fritt land, eller...
Att erkänna som land?
Ja, eller? Erkänna som folk. Eftersom bara några år sedan att kunna något annat språk blivit... godkänt i Turkiet. Det var tidigare olagligt. Man kunde inte kommunicera kurdiska, man kunde inte kommunicera något annat språk. Turkiska var lagliga språket och måste användas över alla myndigheterna.
Ja, precis.
Så det var lite mänskliga delarna. De var mest på det, den sidan. Inte frihet, kan man säga.
Så det var lag på att man skulle prata ett visst språk?
Ja, och till och med i skolorna. Vi varje dag lovar att vi är turk, vi är glad på det.
Mm.
Vi är bäst. En turk betyder hela världen. Och vi ska fortsätta den här.
Mm.
Vi skriker så här varje morgon.
Nej men och, gud, man liksom indoktrinerades.
Ja, ja. Att... Oh, ja. Oh, ja.
Oh.
Så, och PKK ville mer... Alla folk ska erkännas i Turkiet. Turkiet är väldigt stort. 75 miljoner invånare finns just nu.
Walla, det är typ jättemånga.
Och det är olika kulturer. Det finns vad som helst. Alla religioner finns.
Men det är som i alla länder. Det finns liksom allt möjligt. Det finns ju människor från alla världens håll. Och så fanns det någon eller liksom en politisk grupp som tyckte att att nej, 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 nu ska vi alla tillhöra samma folk och om, inte, om ni avviker så ska vi döda er.
Mm. Ja, och då till den... min familj också kommer från vänsterns sida, från Medelhavet. Turkiet är väldigt fascistland. Det polisen och soldater hade väldigt mycket makt. Mm. De bestämde. Och de kunde ta regeringen hur som helst, när som helst till och med.
Hade de mer makt?
Ja. De, och det var allting med som militära liv hade vi. I skolorna när vi var barn, vi hade svarta klänningar. Och våran hår var tvungen att korta eller långa. Och
så man kunde fast. Sätta upp då?
Ja. En av dem, man kunde inte vara hur som helst. Och vi var också, alldeles, lektionerna var det väldigt fascisan. Jag växte upp hur dåligt grekerna är. Mm. Men min bästa vän är från Grekland och hon är min dotters gudmor. Så, men vi har växt upp så. Grekerna är så dåliga, de är bara...
De ville hjärntvätta liksom, den nya generationen.
Och
sen,
precis, och alla andra länder, alla andra folk, de är fiender på något sätt åt Turkiet. Jag vet inte vad har vi, varför alla är fiender till Turkiet. Vad har vi, det vet jag inte. Varför alla länder är avundsjuk, det vet jag inte.
Kände du någon gång att du liksom köpte det de sa, att du liksom trodde på det där? Kände du att... Att du liksom skit i kurderna nu liksom?
Nej, det också är tacksam för det pappa. Nu är jag pappa som försökte förklara alltid. Alla är värdefull som jag. Mm. Ingen är mer värdefull för att turk eller kurd eller någonting annat. Vad du har med dig, det är som är värdefull. Så han ville bara vi ska leva på det sättet. Och han brydde sig inte så mycket om religion heller. Okej, vi är muslim i grunden, men han tycker att det är mellan mig och Gud. Han vill inte lägga sig i heller. Och därför vi hade väl demokrati hemma.
Vad sa du? Ni hade?
Demokrati på det sättet. Min mamma också var mycket fritt. Eftersom min pappas pappa, han är en aga, en feodal, han kommer från en riktigt stor feodal familj.
Vad är det?
Aga som äger en grupp folk.
Okay.
Ja, feodalchef. Och då hans pappa som bestämde mycket om pappas liv. Och han ville inte pappa ska studera och lämna hem. Och med alla fall pappa ville studera och lämna hem. För att han visste att om han studerar inte, han kommer att fortsätta sin pappas liv.
Just det, han skulle leva vidare där.
Liva
men vet du, din pappa är liksom ryggraden i den här världen. Det är sådana människor som behövs, som står upp liksom för
alla. Ja, det kan jag säga. Och det, min pappa, inom vår familj, det är min storsyster först gått på universitetet.
Hon var den första i familjen första. Som gjorde det?
Ja.
Gud,
och sen andra i min andra syster.
Mm.
Och sen alla började gå. För att då fanns det en exempel. Alla såg att nej, det är inte farligt att gå på universitetet.
Nej, just det. Man kan gå sin egen väg. Och... Det funkar också.
När började du att engagera dig politiskt?
Vi hade i alla fall hemma alltid vänsternpolitik.
Ja, ni är vänster.
Ja,
liksom.
Vi är vänstern.
Socialister eller kommunister eller liksom...
Inte socialdemokrater.
Nej.
Eller familjen är mer socialdemokrat, men jag pratar om mer den hellenistiska socialdemokrati. Den riktiga demokrati. Som det har vi från länge, länge sedan.
Kan du berätta lite mer om den?
Ja, det är som vi bor, eller min familj kommer ifrån. Det är en grekisk gammal hellenism född där. Så, och där alla lever på sin, med den kulturen.
Mm.
Så alla är fritt och har respekt varandra. Ingen försöker ändra varandra och så vidare. Det är det som bara fortsätter. När vi i Kurdistan, då började mina riktiga politiska intresse. För att jag började bli lite nyfiken. Varför någon dödar någon? Varför det finns grupper som är vapnade med vapen? Vad är leninism? Vad är marxism? Det finns massor av grupper. Och då tiden, när jag var 6-7 år gammal, en 17-årig kille hade fått dödsstraff och han avrättades. Och den jag var mycket nyfiken. Jag tänkte, en 17-årig kille som min syster var då 17 år gammal. Men vad han har gjort så dåligt för att avrättas? Eller en 17-åring, vad kan jag göra? Jag var nyfiken på det.
Hur gammal var du då?
Då när jag började fundera de frågorna, 12-13. Mm. Då började liksom, jag är intresserad av poesi och sånt. Jag skriver massor av poesi, till och med jag har en del pris hemma. Jag har vunnit en del tävlingar och sånt. Mm. Och
vad hade den här killen gjort för att få ta livet av?
Ja, han hade gjort ingenting. Han ville ha bara inte den militära regeringen skulle stanna kvar. Då han ville ha det ska vara en folkröst och
han ville ha demokrati. Civila,
ja, civila regeringen skulle komma. Det hade vi soldater i regeringen, de hade tagit upp det. Han bara protesterade på det.
Han hade åsikter och gjorde sig hörd.
Ja, precis. Det var det. Och sen, jag såg också i Kurdistan, genom kriget, där fanns det speciella lag som en del lag var, gällde där tiden. När det är mörkt efter kvällen, ingen kunde gå ut.
Ja, just det.
Mm, och sen,
utegångsförbud.
Ja, och sen polisen hade rätt att om de tycker att du ser ut lite farligt eller något sånt, ta dig direkt i polisstationen och göra vad som helst. Jaha. Det var...
Och sen, människor var rädda, för jag tänker så här att... Ibland kan jag tänka när jag hör de här historierna liksom, att vad skulle hända ifall alla, ifall varenda människa i ett helt land skulle bestämma sig att fuck you. Mm. Nu går vi bara ut och tar tillbaka vårt land.
Mm.
Det skulle ju förmodligen bli folkmord å ena sidan, men skulle man liksom få tillbaka sin frihet, skulle man kunna liksom vinna över staten och vinna tillbaka sina demokratiska rättigheter genom en politisk kamp. För jag menar, de här personerna går inte att prata med. Och du vet att du har liksom erfarenhet av, man kan inte sitta med ett gäng korrupta poliser och diskutera liksom hur vi ska göra för att vi alla ska må bra. Utan man måste beväpna sig. Man måste beväpna sin familj, man måste beväpna sina barn och man måste strida. Och det är det här som folk inte förstår.
Mm. Nej, varför jag blir så tyst när man pratar om sånt här är för att jag har antagligen ett... Jag känner mig som ett barn varje gång man pratar om krig och vapen. För jag kan inte förstå att det... Jag kan inte förstå att det ens finns. Att det finns... vi gör vapen, vi säljer. Nu vill vi ha att det ska bara pratas ett språk, bestämmer någon eller några på toppen. Och lyder inte ni så har vi rätt att döda er. Jag kan inte förstå. Det är som ett knasigt tv-spel. Och det finns liksom... i verkligheten.
Men det bygger ju på den här tron att en grupp människor är bättre än en annan grupp människor. Det bygger ju på liksom att inte alla har rätt till lika mycket. Det är ju liksom en elitism som man matas med hela
man
tiden.
Man matas så starkt med den så att det blir den enda sanningen.
Och resulterar i liksom otroligt tråkiga öden som du, Aysen, har fått liksom bevittna. Aha.
Och det också, jag har sett hur det var skillnaden. Jag var bara 14 år gammal. Jag reste skolan med privatbil och chaufför, med vaktarna. Och mina vänner i klassrummet kom i skolan med trasiga skor och sånt. Då jag har sett såna klasskillnader också väldigt stort. Som jag hade inte sett, eller kanske jag hade sett tidigare, men jag var inte den åldern att förstå. Jag började förstå mer.
Du uppmärksammade inte det.
Ja, och då, när mina vänner hade inte någonting macka med sig, jag var blyg att ta fram min matlåda.
För du hade liksom...
Jag hade mycket mer, och jag tänkte, ja men, hur ska jag ta fram? Jag kan inte dela med alla, men jag kan inte äta framför dem heller. Mm. Och jag skämdes och jag åt inte min matlåda ofta i skolan.
Så du stod hellre över än att du faktiskt i så fall var tvungen att välja vem du skulle bjuda?
Eller bara sitta på hela kakan själv liksom, och bara köra.
Mm.
Och vilka tankar flög genom ditt huvud? För att det känns, du är ju en vänsteraktivist.
Ja, liksom. Då jag kände att någonting är fel. Varför är det så här? Jag började bara tänka på det. Varför de lever så, jag lever så. Men... alla är lika. Vad som är anledningen? Jag bara ville svara på det. Och då började jag läsa lite politiska tidningar och sånt. Som är, egentligen det var förbudet då med.
Ja, oj, hur fick du tag på dem?
För att pappa brukade ta här exempel.
Det är pappa.
Jo, egentligen allt är pappas fel. Pappa borde sitta i fängelse.
Precis. Men det blev du som satt i fängelse.
Jo, och det var 1995. Jag var precis 17 år gammal också.
Då var jag 4 år.
Ja, jag satt i fängelse.
Jesus, hur hamnade du där?
Det var lite... Jag var med turkiska kommunistpartiet, tillsammans med ungdomsgruppen, gymnasiumgruppen egentligen. Och sen vi hörde att polisen skulle börja ett operation mot oss. Och då partiet bestämde
att... Oj, polisen? Ja. Där din pappa var chef?
Ja, precis. Det kommer mer intressant snart.
Men jag måste bara fråga, var det lagligt att liksom ha organiserade vänsterpolitiska grupper?
Nej, vi var illegala.
Ni var illegala.
Nej.
Jag tänka. Fråga högt liksom.
Nej, det var illegalt grupp.
Ja, och då skulle de ha en operation mot er och din pappa var ju chef här för polisen.
Mm. Och när vi, eller det kom information där uppe i partiet egentligen, och de ville ha vi ska skydda oss, göra någonting. Och då kommunistiska partiet var den närmaste grupp till PKK. Eftersom PKK sympatisörer eller medlemmar, hur ska man säga,
anhängare liksom, PKK-anhängare.
De oftast behöver politisk stöd, utbildning. Mm. Men vi som kommer från kommunistiska partiet, vi behöver stöd med vapen och sånt. Ja. Så, och därför vi TKP, förkortning till TKP, turkiska kommunistiska partiet, och PKK samarbetade också i fängelse. De satt på samma rum och så vidare, valde sitta tillsammans. Och då mina chefer kan man säga, eller mina ledare.
Mm. De politiska ledare.
Ja. De valde att jag går upp där igen. Och börjar där utbilda lite små grejer. Och jag gick till bergen. PKK-kamp.
Ett träningsläger typ, eller?
Mm-hmm. Det är och, så Batman-filmen börjar. Var det liksom de är ett, på ett träningsläger.
Ett krigsläger?
Ja, då hamnade jag direkt in på kriget. Det är lite svårt att prata med såna saker, för att jag kommer ihåg hur dog folk framför mina ögon. Och det var inte lätt heller att gå upp på bergen.
Men du var tvungen att gå upp till bergen för att det var där lägret var?
Ja, annars jag skulle hamna då fängelse direkt. Polisen skulle ta mig.
Mm, och då var du tvungen att fly upp till bergen?
Precis. Det var ett val, fängelse eller bergen. Jag valde vara med PKK istället.
Visste dina föräldrar?
Nej.
Och inte dina syskon heller?
Nej, ingen visste det. De visste att jag är nära en del grupper, men de visste inte att jag är så inne. För att när vi flyttade från Kurdistan till Izmir, då är det lite bättre läge där. Jag var mer fritt där. Jag var inte där med vakter och sånt. De hade inte kontroll över mig lika mycket. Mm. Men när vi var i Kurdistan, då nästan jag gick toaletten med vakterna. Mm. De stod framför och jag kunde inte prutta.
Nej. Ja, men precis.
Till och med, förlåt mig, men ja. Det är så.
Utan att de var där.
Ja.
Men då var du ju äldre också. Blev ja, du mer började, frihet ja. Ju äldre du ja. Blev? Men jag tänker på din liksom älskade pappa som du älskade och ville gifta dig med. Hur tänkte du liksom runt relationen mellan dig och din far där?
Ja, då jag hade direkt... Det är inte vi som hamnade på olika sidan. Det är regeringen som gjorde oss. Jag var arg på regeringen. Om vi hade mer frihet, om vi hade mer demokrati, jag skulle inte hamna i en sån situation heller med min pappa. Jag blev mer arg allt.
Mm.
Och det,
du ville bara ha frihet?
Ja, jag ville ha frihet för alla. Jag ville ha bara alla ska leva lika bra, eller det är samma. Eller måste finnas någon standardliv i alla fall. Värsta, jag skulle köpa det också. En standardliv.
Mm.
Ingen i din familj visste att du stack, men du försvann bara. Hur var din resa upp till lägret?
Jag får inte berätta de detaljerna.
Absolut.
Ni förstår.
Jag förstår.
Jag kan bara berätta där uppe som det hände, men vägen är att åka dit inte så lätt heller.
Mm.
För att alla vägar kontrolleras nästan varje kilometer av soldater eller poliser. Man reser inte på bergen så lätt. Inom Kurdistan man kör inte bilar som vanligt. Mm. Så
men på lite... något sätt lyckades du liksom ta
det
upp.
På, man lyckades det på något sätt.
Ja, och det är kämpigt. Och
ja, det var väldigt jobbigt.
Vi ska låta det förbli en hemlighet.
Mm. Och när jag var där uppe, då soldaterna hade ett operation också mot PKK. Jag hamnade direkt där. Jag var på som kallas Garzan. Området heter Garzan. Och första gången jag började... bara jag hör någonting, bam, gum, någonting överallt luktar illa. Jag började känna mycket bränd i min hals för att bomber och så vidare. Och de gerillor som har varit där, de tog mig någonstans som är lite skydd för att skydda mig. Och ja, det var mellan två sten jag bara gick in. Och jag bara hör ibland skriker och bomber runt. Så mycket damm och ute.
Ni blev anfallna.
Ja. Och sen, det är några som var med mig den dagen. De kom aldrig tillbaka. De dog där.
Hur lång tid...
Jag kan inte svara den. Jag har ingen tid.
Nej, ingen tidsuppfattning.
Det kan vara 5 minuter, det kan vara 5 timmar. Jag har ingen aning egentligen. Fortfarande har jag ingen aning. Jag hade ingen klockor heller och så vidare. Men jag kunde inte tänka sånt heller. Nej. Det var bara, jag har växt upp med vapen. Min pappa hade vapen, men jag hade aldrig hållit på den.
Mm.
Och när vi var så rädda, jag bara kommer ihåg en sak väldigt... Fortfarande nu hon är framför min öga. En kvinnlig gerilla har tagit sin vapen. Och det var en kobrahelikopter som bombade där uppe. Och började skjuta helikoptern. Och den är egentligen helt skyddat helikoptern. Man kan inte göra någonting. Men bara hon ville visa oss någonting. Hon ville vara inte rädd. Vi är starka.
Hon kämpade.
Ja, och hon sa... Kom här, jag är här, jag är här, och började skjuta. Och sen det kom en bort på henne. Och jag vet inte hur många bitar blivit hon. Så jag förstår ni, efter sånt, våldtäkt är ingenting. Man kan klara våldtäkten. Men man glömmer aldrig när en kropp delas 1000 bitar framför ögonen. En arm är där, allting springer runt. Man bara tittar, organer är här där. Det är någonting annat. Våldtäkt är ingenting.
Bara några sekunder. Jag vill bara säga, ja, jag förstår.
Men det är ingenting våldtäkt. Tro på mig.
Jag har ingen... Det här är inte min historia, men jag känner en sån ilska. Jag blir arg.
Och det...
Jag blir arg över makt. Och jag blir arg på liksom kapital. Och jag blir arg på politiken som ska vara så jävla exkluderande och
ja, men
ta...
på det här hemska dödandet. Vad händer
men det,
med...
alltså det hemska dödandet bottnas liksom i en politik som går ut på att vissa människor är värda mer än andra.
Ja.
Och de som vi inte gillar ska vi utrota. De människorna har ingen röst.
Just det, det är där är rätten till att utrota. Det är så sjukt.
Men jag tycker det var bra att ni kämpade, för jag är en sån här människa som tycker att ifall du är förtryckt så ska du hata din förtryckare och du ska kriga för din rätt. Vilket människor, jag kallar sig för typ så här vänsterextremist bland vissa. Och det finns ju folk som vill liksom kalla vänsteraktivister för terrorister.
Mm.
Men jag tycker, min högst personliga åsikt är att ja, whatever, men... Man kämpar för sin överlevnad. Och det ska man fortsätta göra.
När man väl
göra.
Tvingas in i det så... Ja, oh, nej, jag ska vara tyst.
Men å andra sidan... Döden någon är väldigt konstigt. Har ni tänkt på det? med de händerna. Vi kan skriva någonting.
Mm.
Vi kan klappa någon, någon katt. Vi kan klappa vår kära man eller fru eller partner. Med samma händerna, vi kan trycka på ett litet knapp.
Mm.
Och det tar bara några millisekunder. Och kan döda 37 års arbete. Om någon är 37 år gammal. Där ligger 37 års arbete. Mamma, pappa har lagt ner tid. Den personen har lagt den tiden själv. Och bara med ett litet knapp, en liten tryckt. Vi kan sluta den på en gång. Med samma händer. Jag kan klippa, jag kan döda inom några sekunder. Det kan vara så konstigt. Det är bara vi människor gör så. Det gör inte någon annan i världen.
Djurriket.
De bara dödar för att leva, för att äta någon, inte för att äga. Få makten, det är inom lejonerna finns det, jag tror, att få makt och så vidare. De har såna krig. Men i alla fall, de utvecklar inte vapen för det. De använder sin egna vapen. Men har ni tänkt på det? Samma händer.
Jag har inte tänkt liksom så, just det här med händerna, en sån otroligt stark metafor.
Utan det blir otroligt läskigt när man tänker så. Men
tänk på bara en finger
så.
Med den. Du kan trycka på en lampa, du kan göra ljus, någonting du kan göra med en finger. Med samma finger, du kan trycka ett litet knapp och döda hur många som helst. Det är samma sak atombomb. Mm. Det är bara en knapp gällde och dödade flera tusen, hundratusen på inom 7 sekunder. Bara en knapp. Tänk.
Är det därför?
Så hårda vi.
Oh, fy, fruktansvärt läskigt.
Men jag har ju sett, jag har ju läst en studie. Och människor är ju... Människor är ju dumma i huvudet. Människor är dumma i huvudet.
Nej, egentligen, vi är inte dumma i huvudet. Vi bara använder inte bröd som vi har. Det är det som är problemet. Vi är inte dumma i huvudet. Vi har väldigt bra i huvudet. Bara vi ska kunna använda det bra.
Men du klassades, liksom, du försvarade dig själv och klassades som terrorist i ditt land.
Oh ja, jag är fortfarande terrorist i mitt land. Jag har livstid fängelsestraff och 15 år också på grund av medlemskapet. Och jag är lite nyfiken, när man har livstidsfängelsestraff, hur man kan ligga till. Jag har en teori. Man ligger i fängelse, man dör.
Och så väntar de 15 år.
15 år till de väntar och sen ger min kropp till min familj en förgravning. Tror jag. Jag vet inte.
Har du dödsstraff? Eller?
Jag har fått först dödsstraff. Sen Turkiet slutade dödsstraffet. Därför den har blivit livstidsfängelsestraff.
Wow, det var väldigt...
Vilket tur hade jag.
Wow. Men fick du någon rättegång?
Jo, det har jag fått.
Var du där?
Jo, jag har fått... egentligen först jag satt fängelse ett år.
Du haffades liksom?
Ja, först jag satt 1995. Sen blev jag fri fot 99. Och sen satt igen 99 igen till 2002. Och jag har fått... advokater, jag har fått vad heter den, rättegångar och så vidare, men vad hjälper det? Eftersom den
korrupta systemet
ja, i polisen, när vi gripades minst 2 veckor antar vi vet inte tiden exakt heller, vi fick tortyr och många av mina vänner skrivit under på polisen skrivit där. Vi hade ingen aning. Vi har inte läst på det, vad stod där. Jag har inte skrivit någonting.
Liksom bara gav
nu
upp.
Kommer en väldigt intressant sak här. Jag var på hos polisen terroravdelningen. Terroravdelningen jobbar lite privat. När vi tänker polisen i Turkiet, terroravdelningen är egen republik. Kan man säga så.
Det är som Guantanamo.
Precis. Min pappa var mer den andra sidans republik. Så därför... pappa visste inte då jag var i polisen. De hade gripats mig.
Okay.
Mm, det går via med säkerhetspolisen och sånt. Det går inte med...
via den vanliga poliskåren.
Och bara jag visste att de hade tagit mig i ett rum. Och de sa att... din pappa är där uppe, sitter och dricker te med sina vänner. Och pappa var ett annat rum där uppe. Och de torterade mig där under. Och de var hans vänner samt deras chef, min pappa. Förstår ni hur tortyr det är där? De säger till mig, pappa är där uppe. Mm. Och de torterar mig i ett annat rum.
I samma byggnad?
I samma byggnad. Bara kanske han hörde mina skrik.
Men han visste inte att det var du?
Han visste inte kanske som det var jag. Jag vet inte. Och jag gruppades av en av dem, min pappas bästa vän. Och han var också nästan min bästa vän. Han tyckte... Jag var alltid hans, jag satt alltid hans axlar när jag var barn. Mm. Och sen vi var liksom andra sidan när han såg mig, de öppnade dörren när de gripade mig, öppnade dörren och han såg mig liksom, han bara pankung. Han började slå mig hur som helst. Men då han slog inte på mig heller direkt. Han var arg också allt som jag var arg. Mm. Det är regimen eller det är politikerna som hamnade oss den situationen. Jag var barn, nu är jag en terrorist. Jag var barn, satt på hans axlar och nu är jag terrorist med vapen står framför honom. Det var det som han var arg.
Skyller du på honom för att han...
Nej, jag förstår honom. Då...
Är det den där anledningen som du känner igen?
De anledningar man känner efter ett tag, inte då. Då, jag vet inte vad jag kände. Jag kan inte säga någonting. Det är bara panik man känner. För att jag visste att om man hamnar på polisen, vad som kan komma. Vi visste, jag menar, vad som helst kan komma.
Trodde du att du skulle dö när de torterade dig?
Oh ja. För att de torterar väldigt professionellt. Egentligen, jag tänkte inte jag kommer att dö. För att de dödar inte så ofta. De torterar professionellt. De vet gränserna, men jag var mycket rädd att få skador och sånt. Det var det, och sen jag var mycket rädd för sexuella tortyr. Och det, de brukar göra mycket till mannen. Oftast där kanske man får jobb i sin rumpa.
Man får vad då?
Betong i sin rumpa. Ja. Den är vanligaste tortyr för mannen. Och för oss det är lite svårare om vi inte haft sex. Om de gör någonting oss, det kan bevisas av läkare när vi har haft sex sist. Mm. Då därför de vågar inte göra så mycket, men de gör andra saker. Det har jag inte träffat direkt, jag bara hörde av vännerna. De tar en hund, hunden slickar här där.
Mm. Fruktansvärt förnedrande.
Ja. Det var såna grejer, och sen jag var rädd också, samt de kunde döda oss också. De kunde säga, polisen när de öppnar dörren, de kunde säga, de hade vapen, vi trodde de kommer att skjuta oss. De borde skjuta oss direkt. Det finns den.
Det var det också.
Ja. Men jag vet inte vad jag kände direkt då. Men efter, jag förstod att han var arg i allt också. Han tyckte att vi skulle inte träffas så här. Och det är inte hans fel, det är inte mitt fel. Det är någon som styr oss. Någon som styr oss.
Mm. Ni är en bricka i ett spel.
Ja, det är bara det.
Aysan, hur... När du... Du behöver inte svara på den här frågan. När du torterades, fanns det något som du liksom... Tänkte du någonsin att du ångrade att du hade varit ute och krigat?
Nej, det kan jag berätta bara... sist när jag gruppades 1999, det var två grupper hade nu jag går in så för mycket, men jag får inte berätta detaljerna fortfarande. Jag ber om
ursäkt
för att de inte jag bara hamnade ett två grupper skjutade varandra och två stycken död, och jag hamnade precis mitten den skjutningen, och det var bara tur att jag skjutades inte.
Nej.
Och därför när polis gripade oss, polis trodde inte det var jag där. De trodde att någon en ledare eller en högre part, militär var med oss, säkert han skjutat, och vi har flyttat honom och jag har tagit på hans plats. För att två grupp skjuter varandra, jag står i mitten och jag får ingenting. De trodde inte på det. De tänkte, säkert finns där någonting annat. Mm. Därför jag fick tortyr hur mycket som helst.
När de torterade dig, var det liksom fysiska slag? Eller handlade det liksom om
allt
el?
Och... Allt möjligt. Först, de hade, vi kallar Palestina-hängning. Så det är ett speciellt man... Jag måste lämna den så här för att visa. Så nu den står rätt där. Mm. Mm. Man sätter på en trä här under armarna. Och man hänger den där uppe och sen allt vikter på här. Och armarna börjar gå bakåt, 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 bakåt. Man blev en halv parentes som böjer sig helt hållet. Så
man
här.
Har liksom två, vad ska man säga, pinnar under armhålorna. Precis. Och precis. Det är liksom armhålorna som bär kroppsvikten.
Och, de ville ha svar bara, vem var det? Vem du har tagit? Vems roll du har tagit? Vem var där inne? Jag säger, jag var där. De tror inte på det. Och jag ser sanningen, jag var där, jag har inte skjutit bara, det är det. Och efter ett tag, man kan inte prata heller. Tungan, när man står så mycket, tungan blir större. Och man börjar bita sig också. Och den går neråt, för den blir längre. Och till slut, en polis tagit mig ner. Han sa, jävla hora, se sanningen. Och han tog mig och kastade till vägen. Och jag slog, och jag vet inte vad som hände. Jag tror det då jag skulle dö, trodde jag egentligen. Och min första kärlek, när jag gick i gymnasium, jag kärde honom väldigt mycket. Vi kärde varandra, men vi har inte haft någonting liksom, sällskap. Liksom, han kom framför min öga, framför mig.
Det var klappade. Han du tänkte på?
Ja, han klappade på mitt hår och han sa att du måste leva. Och sen pappa kom. Pappa hade alltid sagt att jag är lilla angel i familjen. Jag är ungsta i familjen. Ungsta barnbarn. Och alla kallade mig så. Och jag är också deras gula kyckling. De kallar mig så också.
Ja. Ängel och gul kyckling.
Ja. Mm. Och han sa, ingen, jag tillåter inte någon gör ledsen dig. Nu måste du leva eller dö, en av dem.
Men de här människorna kom alltså till dig när du inte
i din
visste.
Tanke.
Ja, min tanke tror jag. Jag vet inte vad det är. Och sen mamma kom. Jag hatade alltid äta ispanat. Och hon kom och sa, jag har lagat ispanat.
Jag började... Tack mamma, i den här stunden.
I den här situationen vill jag prata om spenat.
Och,
men det är ju lite som man ser på film när ett liv passerar en
ja,
revin.
Det rullar massor av grejer. Jag tror då jag var lite gränsen att dö. Det är kanske därför jag har sett konstiga grejer. Och min äldsta syster, hon tror att jag är hennes docka. Hon tror fortfarande på det. Hon kom och började klä på mig. Jag har sett såna konstiga grejer. Och sen, jag vet inte vad som hände när jag öppnade ögonen. Jag var i sjukhuset.
Kände du smärta? Jag menar, det är ett sånt ögonblick. Min mamma, gud, anledningen till att jag frågade är att min mamma har ju blivit skjuten i sin nacke av en våldsam person. Och hon säger till mig att hon aldrig kände att hon hade ont när hon blev utsatt för liksom...
Nej, innan jag hade fått väldigt mycket... med betong och sånt, och jag hade fått väldigt mycket och jag var svullnat och på grund av ont, jag kände inte mer ont, jag hade fått tillräckligt som jag var på gränsen, jag kände inte mer, jag hade inte känt någonting. Men jag kan säga, när de ger de brukar kasta oss vatten först, saltat vatten, och sen sätta på lite elkablor runt och ger el, och då det onten. Jag kan säga att som 1000 knivor går bara rakt, bang, 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 hela kroppen, 1000 knivor. Onten är så då, den vet ju. Och sen när de står med betongen på fötterna, under fötterna
slår de med betong.
De sätter ihop dem högst upp, vi lägger oss på golvet och sen slår på med betong här. Första gör jättemycket ont, andra, tredje gör jävla mycket ont, fjärde, femte, man vet inte. Man är borta. Man känner inte längre, för att här är dött. Man tappar alla känslor där. Och det är innan liksom, jag hade haft mycket den fysiska tortyr. Därför efter detta, jag började inte känna. Jag var liksom full.
Ja, det blev liksom, du kunde inte få mer.
Nej, det gick
de hade
inte
gått
mer.
Över den gränsen.
Det gick inte mer. Och... Men
när, efter allt som du har varit med om rent fysiskt, hur mår din kropp
egentligen,
idag?
Jag mår inte riktigt bra helt. Det börjar komma mer och mer. Mm. Jag har antifosfolipidssyndrom till exempel. Jag får inte så mycket lättfödda barn. Mitt första barn dog i min mage i 6:e månaden. Jag har fått Edith väldigt tidigt, vecka 27. Hon född tidigt.
Ja, det är
tidigt. Hon klarade bättre än mig. Jag var på gränsen att dö mest. Jag har hörselskada vänster öra. Jag har lite hjärnskada på höger sida. Och det, läkaren antar att, min neurolog antar att det är på grund av att jag har fått mycket
slag
och sånt. Säkert jag hade fått någon blödning. Den små blödningar hittas inte så lätt. Man måste göra stora forskningar för att hitta de små blödningar och sånt. Hon antar att jag har en del små blödningar. Och därför ibland jag får starka kris och sånt.
Epilepsiattack. Lider du liksom av posttraumatisk stress?
Nej. Det tror jag inte.
Är du rädd?
Nej, det är... Jag är inte rädd för någonting. Det är bara under tiden. Jag har lärt mig massor av grejer. Till exempel, folk säger att jag kan inte leva så här. Jag säger att vi kan leva hur som helst. Mm. Om vi måste, vi lever hur som helst. Mm. Så förstås, jag kan inte välja fängelse. Men om jag är där, jag kommer att leva där också. Och det har jag gjort, jag vet det. Vart vi hamnar, vad har vi möjligheter? Vi lever det, människor är sånt. Vi kan acceptera den möjligheten och anpassa där. Vi har den i naturen, i vår natur. Tycker jag.
Jag kommer aldrig glömma den gången när jag satt vid ditt köksbord. Våra barn lekte, jag satt i ditt kök, du bjöd mig på kaffe och så började vi snacka. Och ja, men då blir det ju att man pratar lite om var man kommer ifrån och vad man har för någonting i sin lilla ryggsäck. Och så berättar du lite om ditt liv och jag som precis nu satt tyst. Och så sa jag till dig till slut att jag vet inte vad jag ska säga. Jag kommer från Tran och så har sjungit i Frälsningsarmén. Jag vet inte ens vad man gör i en sån här situation. Jag lyssnar och tar till mig och blir otroligt berörd. Och det gör så ont om man får hålla sig för att man inte ska bryta samman. För det här är inte min sorg, det är inte min bakgrund. Det är din sorg och din bakgrund. Men då sa du precis så som du sa nu att, men vet du vad Sandra, du har din uppväxt och din bakgrund. Och dina eventuella sorgliga grejer, om det så är att du har förlorat en farmor. Eller...
Ja, om du kan inte klara någon sång. Det kan vara så mycket göra ont som jag har förlorat min vän. För att allting beror på dina prioriteringar, din bakgrund. Mm. Det är det som är. Det är inte alla allt här
relativt.
Samma.
Men det är relativt, och sorg är relativt och glädje är relativt.
Men det är otroligt nyttigt att få höra det just från en sån människa som du. Man får en tankeställare trots allt.
Det är bara, jag vet också, när man andas... Man vet att alltid finns ett hopp.
Mm. Ja, så länge man andas finns det hopp.
Ja, det finns ett hopp. Mm. I fängelse jag studerade journalistik också. Och från början alla skrattade åt mig. De sa, då kommer jag att sitta i fängelse hela ditt liv. Varför studerar du? Jag sa, jag måste göra någonting.
Men vet du, det är ganska vanligt. Jag har en kompis som sitter på livstid. Hon har hunnit plugga och nu är hon advokat. Och också journalist. Mm. Livstid, hon kommer aldrig att komma ut.
Men vi måste visa själv vi lever. Ja, jag kan vara fängelse, men jag lever. Mm. Det är det som handlar om. Och fängelse var det inte så lätt heller. Jag har gjort massor matsträck, deltagit matsträck och fick massor problem och så vidare. Men i alla fall, jag hade ett liv där.
Och, men du liksom fortsätter vara aktivist i fängelset?
Ja, vi fortsätter, ja. Oh, ja. Mm. För att det är också ett liv. Och vi kämpar våran liv.
Jag vill bara leva bra. Rättigheter.
Jag vill inte bara någon bestämmer över mig. Det betyder inte att jag är anarkist, men det måste finnas någon demokrati. Ingen kan säga till mig, vad ska jag klä på mig? Mm. Du kan säga, den passar inte så bra, byt den. Det är en annan sak, men du kan inte tvinga mig för någonting. Inget.
Och jag vet att du har berättat att du sjöng i fängelset.
Jo.
Hur gick det?
Jag har hört att du fick sjunga i fängelse.
Vi brukar sjunga en del melodier som är för oss viktigt. Mm. Till exempel turkiska version Çavdella. Det har vi också. Det är mitt favoritsång i Turkiet, på turkiska. Och varje morgon vi brukade sjunga det, men jag fick inte göra det. Istället jag dukade frukostbordet.
Varför fick du inte sjunga? Tyckte de inte om när du sjöng?
Jag sjunger väldigt dåligt, det är därför. De tänkte att det är som en tortyr, ingen ska höra den. Polisen kan spela in det och använda som tortyr.
Så du fick duka frukostbordet istället?
Jag var istället frukostdukare.
Ingen människa ska behöva utsättas för den här sången.
För Aysens sångröst.
Herregud, nej.
Nej, jag sjunger verkligen väldigt dåligt. Det, jag vet inte vad. Men jag gillar att sjunga mycket. När jag är ensam hemma, när jag duschar, jag sjunger.
Ja, sjung för fanken.
Ofta, då Johan ofta går ut och dricker en öl istället. Johan är min man.
Han bara, hej då! Ja, alltså, Sandra, det är inte så lätt att sjunga i närheten av dig. Att Sandra har berättat, vet du att hon fick Benny Andersson en gång att gråta när de sjöng tillsammans för att han blev så rörd.
Och så hon säger, sjung
det.
Sjung
det. Bara sjung. Kom igen, sjung. Benny Andersson skulle gråta i min närhet, men av att han var förfäran.
Andra anledningar.
Och för att jag hade velat se honom naken.
Men Manuela, jag sitter mer och tänker på när du berättar vad du gjorde 1999 och i din situation. Jag har hela tiden tänkt parallellt att då stod jag på Malmö Operan och var med i den musikalen. Då gjorde du det här. Och sen så var det liksom noll. Sen föddes Corinne och sen var jag med i Chess och då gjorde du helt andra saker.
Ja. Hur kommer det sig? När kom du ut ur fängelset? Eller så, varför fick du komma ut ur fängelset?
På grund av pappas makt. Och min familj är lite rik också. Och i Turkiet finns det mycket pengar.
Korrupta människor.
Ja, om du har pengar, du kan klara dig väldigt bra. Ganska. I alla fall, de kan ge dig en möjlighet att lämna Turkiet. Du kan inte garantera att bli fri i Turkiet. Men du kan få en möjlighet att flytta därifrån.
Och jag fick det du tog?
Ja, den jag har fått. Jag blev frifot 2002.
Och då hade du suttit fängslad i 5 år?
Ja, någonting sånt. Mm.
Och sen, det var 5 år.
Plus lite till, va?
Ja, 1995 till 97, 2 år därifrån. Och sen 9 till 2002. Totalt nästan 6 år. 5,5 tror jag. Med polistiderna måste vara något sånt. Mm. Ja. Och sen när jag blev frifot i juni 2002, pappa visste att det kommer att efter ett straff. För att domstolen fortsätter. Och han ville inte jag ska gå tillbaka i fängelse. Och han visste också att han måste pensionera sig. Mm. Och han kommer att inte ha lika mycket makt att hjälpa mig. Då började vi söka en maffia för att gå utomlands. Jag ville inte komma någonstans inom EU. Jag har ingen släkt eller någonting i Europa heller. Nu är vår familj bara går till USA, studerar där, doktorerar, master och så vidare. Och kommer tillbaka till Turkiet. Vi har inte flyktingkulturen i familjen. Mm. Och vi hittade en maffia. Han fixade mig ett svart pass. Jag hade utomlandsförbud också när jag blev frifot. Och han sa att Sverige är ganska bra, du kan åka dit och så och se. Och han berättade massor bra saker om Sverige. Och min pappa och mina systrar och mamma, de kan resa inom EU utan visum och utan tidsbegränsning. Därför de ville jag ska flytta inom EU. Jag tänkte först Norge egentligen. Jag är ju mot EU.
Ja.
Det är därför jag vill inte vara inom EU.
Så. Politisk ut i fingerspetsarna.
Ja, och jag tänkte Norge i alla fall utanför och det. Okej, det är lite. De tillhör lika, allting är samma.
Det är
men,
samma skit.
Men i alla fall inte med EU. Det känns någonstans lite bättre. Jag kan köpa det. Men pappa tvingade mig vara inom EU. För att de ville besöka mig utan problem. Mm. Och därför jag valde Sverige. Jag tänkte i alla fall lugnaste ställen. Jag gillar mycket Frankrike, franska, Edith Piaf. Fransk vin, fransk ost, fransk brie.
Franska jag är hungrig.
Nu jag har svensk män, snälla. Jag kan inte säga. Jag vill vara kvar gift. Men det är sant, jag hungrar mig. jag älskar dig, Johan. Jag gillar bara svenskar.
Nej, du gillar bara Johan.
Ja, precis.
Okay. Inte
jag gillar bara Johan.
Det är bra. Vi får ta det andra sen när vi är klara.
Ja, precis.
Maffian sa så. Sen, egentligen vi trodde resan kommer att bli med flyg. För att vi hade betalt ganska mycket pengar honom. Och det var det vi hade sagt. Jag ska ha ett illegalt pass, jag ska flyga till Sverige. Och när jag hamnar till Arlanda, då skulle jag söka asyl där direkt.
Mm. Mm.
Eftersom vi visste att man kan inte gå vidare med den illegala passet. Man måste söka den där. Men maffian är maffian. Hur kan man tro på dem? Jag vet inte.
Precis. Ja, men din erfarenhet. Jag menar, kom igen.
Ja, nu har jag förhandlat.
Du var naiv.
Och sen... någon gång maffian ringde mig och sa att kom till sambo, vi måste prata. Och mamma sa okej, vi åker tillsammans. Jag var Izmir med familjen då. Vi åkte tillsammans i Istanbul och träffade honom. Han sa, säg hej då till din mamma, du åker. Va? Bara så, säg till hej då din mamma. Och jag hade bara en handväska. Min mamma gav sin jacka till mig. Och vi kramades.
Fick du pengar?
Då jag hade lite pengar med mig. Inte så mycket, men för att fortfarande vi trodde att jag skulle åka till med flyg. Mm. Jag trodde då det pengar jag klarar där. Men sen vi satt på en lastbil. Och när jag hoppade in, jag var inte ensam där heller. Det är ganska många med. Till och med 3 stycken barn. Och jag började lite fundera på, aha, vart hamnat jag? Jag tror inte vi åker just nu till flygplatsen. Det kändes så. Inte med lastbil.
Nej.
Jag märkte det. Någonting stämmer inte. Men jag hade inget fall heller.
Nej, gud.
Och vi bara körde bilen. Han körde bilen. Och vi gick via Bulgarien. Därifrån vi har tagit transitvisum. Och sen bilen lämnade oss någonstans. Det vet jag inte vart det är exakt. Och det kom några man som kunde inte någon, vi kunde inte någon gemensamt språk. De säger så, då fattar vi att vi ska sitta. De säger
ja,
gå
de
upp.
Precis.
Ja, vi går upp. Och de
de viftar
så.
Med händerna ja. Och så får ni liksom gissa.
Och ja, precis. Inom skogen och bergen, vi började bara gå. Och det var kaos och nästan hela vägen till Slovenien vi gick på det sättet.
Mm, ni bara gick och
bara
gick.
Bara gick. Och på vägen, barnen blev trött.
Mm.
Och de skriker förstås. Och vi går bara när det är mörkt. När det är ljus, vi sätter på oss och gömmer oss någonstans. Och vi väntar att det blir mörkt igen. Och då tiden, ni kommer ihåg, det var en liten krig nyligen. Det är det som jag tänkte på vägen, som det var jättefarligt också. Det kunde finnas bomber och så vidare, vad som helst. Där fanns det små grupper fortfarande. Kunde,
Fick ni liksom, för jag vet att man kan få väldigt tydliga instruktioner om att om det är någon som bara fortsätter att gå.
Ja, det hade vi det. Men jag kan inte det. Barnen började skrika och gråta förstås. De är trötta efter några timmar. Och alla gruppen ville lämna. Vi ska barnen i. Jag kan inte lämna. Jag tog en av dem.
Mm.
Och mamma tog en, pappa tog en. Och vi försökte gå så vidare. Och resan tog ganska lång tid. Och under tiden många lämnade gruppen. Och
när lämnade som att de...
De orkade inte gå.
Ja.
De gav upp.
Ja,
för de stannade att, bara.
Ja.
De orkade inte fly.
Nej, jag kan säga till och med när jag var i Italien. Mina fötter var som lasagne.
Mm.
Nu kommer det inte äta längre lasagne tror jag. Vi kan,
jag fick en sån bild framför mig. Ja. Nej, men ni hade gått jättemånga dagar.
Oj, ja,
veckor.
Oj, ja, det tog ganska lång tid.
Vet du hur lång tid det kan ha
Det kan jag inte säga direkt heller. I alla fall, jag var hos maffian någonting i slutet av juni. Jag var här i Sverige 22 juli. Men promenaden gick till Italien. Efter Italien jag började ta tåg och buss och så vidare. Mellan Slovenien och Italien. Vi hade ingen någon heller längre. De bara lämnade oss och gick. Och vi var 10 stycken och sånt. Och med min dåligt engelska, jag tänkte jag klarar på något sätt. Och jag är lite blondare och sånt. Jag tänkte jag klarar som kan spela turist. Lite full turist. Men på gränsen, vad gör en turist? Det är en annan fråga. Ja, och jag går dit, hit. Jag försöker hitta någon väg. Vart är vi? Jag fattar inte vart är vi. Och
Ja, då var ni i Italien.
Vi var precis i gränsen.
Ja, just det.
Men egentligen, när du ser så, jag var i Italien också flera gånger. För att jag går fram och tillbaka.
Fram och tillbaka. Och visste inte vart gränsen var.
För att det för gränsen för mig, jag väntade någonting.
Jag väpnade människor på rad och någonting. Staket.
Ja, men det finns ingenting. Jag bara går och kommer tillbaka.
Och de här männen, de hade bara stuckit.
Det finns inga kontroller där.
Nej.
Och de andra vänner, de väntade på mig. För att de såg ut verkligen som en flykting. Ja. Jag var lite bättre.
Ja, du var lite vitare. Och du var liksom,
nu hamnar jag färre i rasismen. Jag är mycket ledsen för det, men...
Nej, men jag förstår det helt. Jag förstår det helt. Det är fakta tyvärr, så funkar världen.
Det är så, och därför jag försökte ta risken. Och jag tänkte, jag hade med mig alla dokumenter, om det är något hänt i alla fall, jag kan söka asyl vart som helst. Mm. Och jag var nästan 100% säker jag kommer att få asyl. Så det var inget problem att för mig hamna i Italien eller Danmark eller här där. Så, men de andra ofta kom på grund av jobba. De ville vara nära sina släktingar och sånt. Det är fattighet och så vidare.
Just det.
Det är därför för dem mer viktigt att hamna i det exakta landet. Mm. Men för mig, vad spelar det?
Ja, men precis,
Norge eller Sverige eller Danmark eller
Italien.
Italien var där jag gillade det egentligen. Ja. Och sen efter ett tag jag såg en italiensk flagga. Jag tror jag har gått ganska framåt. Jag såg någonting italiensk flagga, tror jag. Jag var osäker, jag hade inte glasögon och jag kan inte se långt borta. Jag tror någonting jag har sett där. Och jag gick tillbaka och hämtade gruppen. Och sen mina fötter var verkligen...
De var sönder.
Ja, sönder, helt hållet. Och vi luktar som avlopp. Vi hade inte duschat, inte tvättat.
Det var typ en månad.
Ni kan tänka på
hur det ser ut. Så vi var ute och vandrade i en månad?
Ja, nästan. Mm. Och sen i Italien, när jag gick på en apotek för att köpa lite saker. Jag vet inte vad de pratade, jag har ingen aning. Men jag har förstått att de ville inte så mycket ge oss service. Men jag förstår. Och sen jag försökte lite handla därifrån, lite kläder och sånt, byta på något sätt. Efter Italien, den litet ställe i Italien vi hamnade, precis gränsen, därifrån vi kunde ta lite bussar och sånt, men vi var tvungna att först lite förbättra oss. Mm. Och när vi har tagit buss, vi skulle fortsätta vidare, och jag visste inte egentligen vart ska vi gå, jag tänkte vi åker Frankrike direkt. På något sätt vi åker till Frankrike eller Tyskland, jag tänkte på det. Och sen... I bussen kom första kontroller, en del hamnade direkt där. Bara de kontrollanterna tittade, gillade inte kanske ansiktet och sånt. Mm.
Så det var några som togs?
Ja, direkt där.
Hur... Du höll bara masken?
Ja.
Du kunde inte...
Nej, tyvärr.
Jag förstår, nej men det vet jag, men ja. Hur...
I alla fall, de var inom EU. Det är någonting... om det hade varit i Serbien, då skulle det bli lite jobbigt. Då Bulgarien var inte med EU heller. Om vi hade varit i Bulgarien, då skulle jag inte lämna heller. Jag skulle försöka göra någonting. Jag vet inte vad kan jag göra där. Ingenting.
Nej, men i Italien är de i alla fall inom EU. De kan inte skickas ut.
Ja, det är det. I alla fall, de kommer att behandlas lite bättre än Rumänien, än Serbien, än
precis.
Och så vidare. Ja. Så det var det som är positivt. Och jag tänkte att de kan ha tillstånd härifrån, sen flytta någon annanstans hur som helst. Och det var samma sak i Tyskland också. Kontrollanterna bara går förbi, bara tittar på min biljett, frågar inga pass eller ID-kort, och alla andra gruppade sig där. Och de sökte asyl där. Det var jag som kom till Sverige på grund av att jag var ljusare. Och mitt hår är just nu färg. Jag mörkar, jag gör mörk. Jag mer
du var blont. Ljusare då? Du var
ljusare, blond, Jag har mörkt överallt. Nu är jag färgare överallt. Ja. Jag har blivit kapitalist. Jag tjänar pengar, går till
tjäna ljusare. Tjäna pengar som går till.
Precis. Vi vill ha lite pigment.
Ja, och i alla fall jag kom som till Sverige.
Och då kom du hit och hade ingenting. Nej, och då är vi tillbaka i början av din berättelse där du träffade
den här taxichauffören. Det är tur eller otur, det vet jag inte fortfarande.
Men hur tänker du på att det skulle vara otur då? Att han pratade samma språk eller...
Man vet ju inte vilken sida han kunde ha stått på. Nej. Han hade lika gärna kunnat vara en liksom.
Och efter också, jag visste inte, jag bara, någon pratar turkiska, men ja, alla poliser kunde också turkiska.
Ja,
vad hjälpte mig? Förstår du vad jag menar? Man vet inte vem man träffar, men jag tänkte i alla fall, det kan vara tur eftersom han kan max våldtäkta mig.
Mm.
Och ni förstår nu varför jag tänkte att det är inte lika så mycket farligt, det klarar man.
Mm.
Eller klarar man, jag vet inte.
Du skulle ha klarat det.
Det är kanske det är så jag tänkte, jag vet inte. Och sen, man kämpar sitt liv. Jag kom till hit och jag måste leva i alla fall.
Och du hamnade i den här mannens lägenhet.
Ja,
och sen, han hjälpte dig.
Han hjälpte mig och sen han visste att jag behöver pengar eftersom maffian hade lurat mig här också. Han hade sagt att när jag kommer till Sverige, när jag söker asyl, jag kommer att få ett lägenhet, jobb, skola och så vidare.
Mm. Automatiskt bara.
Ja, och sen, det var lite sant, men inte för Stockholm. Mm. När jag gick till måndag i, vad heter det där, Mikrofinsverket, där handledaren sa att om jag flyttar till Kiruna, då får jag lägenhet.
Klassiken.
Då får jag ersättning för att köpa lite saker hemma. Och jag får börja SFI.
Mm.
Men om jag stannar kvar i Stockholm, jag måste klara mig ekonomiskt själv.
Mm.
Och då ställde jag frågan, när ska jag få ett jobbtillstånd? Om 3 månader.
Mm.
Vad ska jag göra 3 månader då? De egentligen ger mig vägen, gå och jobba svart. Mm. Det gör det.
Ja, men det är ditt enda alternativ.
Men jag måste göra det. Om de ger mig arbetstillstånd i 3 månader, vad ska jag göra? Jag måste jobba svart.
Och det gjorde du?
Ja, det gjorde jag. Den taxichauffören fixade mig ett jobb på restaurangen.
Mm.
Och jag började bo också restaurangen samt.
Mm.
Jag bara diskade, städade och så vidare.
Hur gammal var du när du kom till Sverige?
25.
25, du var ju min ålder.
Mm. Ja, nu är det 38. Jag blev äldre och äldre.
Ja, och du har liksom bara kämpat dig vidare.
Ja, kämpat dig vidare och sen jag behövde en lägenhet. Och då träffade jag Johan. Han var min, jag hyrde hans lägenhet.
Mm.
Och jag tänkte, ja men nu är jag på kapitalistiska systemet. Varför betalar jag hyra? Jag gifter mig honom istället.
Ja, men precis.
Ja, och det var inte det heller. En kväll, vi lyssnade tillsammans i ditt Piaf och druckit lite vin. Jag tänkte, ja.
Han
gillade det. Nu. Då egentligen kanske jag började känna mig mer som kvinna. För att jag hade glömt bort ganska långt. Jag är en kvinna.
Mm.
Ofta jag var terrorist. Jag var alla andra hora, som alla kallade mig. Jag var allt annat. Alla möjliga namn hade jag. Mm. Jag tror det är med Johan den kvällen jag har haft någonting positivt.
Mm.
Och sen vi började tillsammans.
Mm.
Och min familj kom direkt till Sverige. De gillade på Johan.
Din mamma och pappa?
De kom och besökte mig.
Vad tyckte de om att du hade skaffat en svensk man?
Egentligen, de gillade inte så mycket på mig från början. För att de har inte gemensamt språk heller.
Ja, en helt annan kultur och ett kultur helt annat sätt att te sig. Ja.
Men de är medvetna bara. Jag kommer att bo här i Sverige. I alla fall, jag har just nu en familj via min mans familj. Mm. Jag har en mamma.
Mm.
Hans mamma är också som en mamma till mig.
Mm.
Så hans syster är en syster också. Mm. När Eva tagit sin examen, hon började jobba på Stockholm City. Då kommer du ihåg med Stockholm City, den tidningen.
Mm.
Ja. Hon var webbredaktör där. Och med sin första lön, hon köpte mig en svensk kurs på Folkuniversitetet. Så hon är min syster. Nu, min svärmor är 75 år gammal. Mira är 75. Hon är född 38.
Mm.
Oh, Jesus.
Och hon har examen från Uppsala universitetet, turkiska litteraturen. Kan du tänka på det?
Men gud,
hon har lärt sig turkiska i 5 år. Hon kämpade och kämpade för att bara kommunicera med min familj.
Nej, men gud, hon, jag älskar henne.
Ja, men hon är så häftig. Jag har ju träffat henne och Elliot har ju varit hemma tillsammans med Edith och lekt där.
Ja.
Otroligt stark och häftig kvinna.
Så
Och känner du liksom som jag ibland kan känna så när jag tänker på mitt liv, att det är två liv, att liksom livet som jag levde i mitt hemland, det var liksom en annan kvinna, en annan livstid.
Att du nästan var en annan person.
Ja, liksom. Ja men precis, en annan person. Så kan jag känna liksom när jag tänker på mitt liv i Colombia, på mitt liv här i Sverige. Att det jag levde där, det var ett annat liv. Mm. Kan du, eller,
nej, det kan jag inte på det heller. Eftersom som jag lever här, det kommer därifrån. Mm. Det fröarna kommer därifrån. Jag har någon satt frö där. Nu den bara växer. Kanske svensk klimat blivit bättre. Nu jag lever bättre. Det kan man säga.
Men du, jag tänker på, nu du är här du har Johan, ni har er dotter. Du har ett vanligt jobb. Jag gör inom situationstecken. Jag tänker, alla dina värderingar, ditt tankesätt som du har haft i hela ditt liv. Hur klarar man av, för du måste ju tänka likadant nu. Jag tänker på en arbetssituation där man kanske har en chef som säger, gör så här. Kan du bara finna dig i saker för att du ska passa in? Eller har du samma politiska tänk i allt du gör?
Det kan jag inte säga direkt, det har jag fortfarande. Mm. För att du hade sagt tidigare, när jag berättar krig och sånt, då tycker jag att det är som en film.
Mm.
För att det är inte normalt för dig. Du har inte haft det tidigare. Och nu, jag har inte samma situationer som jag hade i Turkiet. Har inte det heller här. Mm. Här finns det en annan kämp.
En annan kamp, precis. Jag menar, du har i alla fall grundläggande demokratiska rättigheter i Sverige.
Ja.
Sen så finns det ju andra frågor här, precis, som vi behöver
andra
kämpa
frågor
med.
Precis, det är det som jag
men
kan
känner du dig fortfarande liksom som en vänsteraktivist? Är du fortfarande ute liksom och demonstrerar och kämpar?
Ja, visst.
Det är bra.
Jag är vänsterpartiaktivist. Jag hjälper på ibland FI och jag är med Amnesty mot dödsstraff aktiongruppen och jag tar hand om Iran. Jag är fortfarande aktivist men mer på legal sida. jag lovar, jag har ingen organisation här.
Är du stämplad som terrorist i Sverige också?
Nej, inte i Sverige. Jag har fått direkt politisk asyl här i Sverige. Mm. Så ingen sånt jag har. Eftersom jag har inte använt någon gång vapen. Jag har varit med vapnade grupper men
du har själv aldrig liksom dödat?
Nej, det kan jag inte döda. Jag kan inte döda någon insekt heller. Jag är rädd. Jag vågar inte döda någonting. Nej. Men precis, jag skulle säga det. Men jag måste säga, när, vet ni, i fängelse, vi satt på ett jättestort rum. Någonting 60 kvinnor. Både kriminella och politiska kvinnor. Från olika grupper och sånt. Och bredvid våran rum fanns det, vi ser, rikares rum. Folk som har jättemycket pengar, de satt där. Och helgarna, och det finns barnrum också, som är under 18-åringar, sitter där. Ibland helgarna, fängelsevaktarna budade barn till dem. Och jag hörde barnens skrik. Vi alla hörde barnens skrik. Och då skulle jag, om jag hade vapen, då skulle jag döda alla där. Jag är säker på det.
Vad gjorde de med barnen?
Vad tror du? De spelade inte karakum. Vad heter den? Karakumma. Någon räknar, någon gömmer sig.
Ja, kurra gömma.
De gjorde inte det. Jag tror inte därför skrek de barnen.
Nej.
Det handlar liksom om våldtäkter och misshandel.
Just. Vad som helst. Jag vet bara hur de skrek. Och då, vi skriker också, vi försöker göra någonting. Men det hjälper inte överallt, väggar och järn och så vidare. Och vi hade vatten bara 2 dagar i veckan, varmvatten, för att duscha och tvätta kläder. Och det var några timmar, kan ni tänka på kaoset där?
Mm.
Det är 60 kvinnor. Och de sätter på ett kemikal i maten för att vi ska inte få sexuella känslor. Och
oj.
Det heter CHAP. Ett kemikal som dödar känslorna. Och då det Vi åt maten i liksom smält plast. Det ser ut så. Det såg ut som att det är smält plast. Någonting plast man smält in. Så.
Usch.
Och vi åt ofta bönor och skärtor. Och då vi åt inte på det sättet heller. Vi plockade alla bitar innan maten. Och tvättade dem. Och sen tagit in i bröd och ätit den. Här i Sverige man äter bönor för, som bröd för att bli mätt. Men vi har tagit bönor in i brödet som är ost och ätit på det, blivit mätt på det. Så, men nu jag lever i ett annat land. Här finns det också att göra saker. Här behövs inte sitta och jobba med såna grejer kanske, men det finns andra saker att göra.
Väldigt och, mycket annat.
Och tyvärr, Sverige är också väldigt... Man kan tänka på, ja, från början jag trodde det här är ett paradis, men det var inte det. I Sverige, vi måste tjäna pengar, har ni märkt på det? Om ni har inte en krona, ni kan inte köpa ett paket mjölk. Man kan inte den råden, man kan inte diskutera en kopp affär, ja, men jag har bara 9 kronor, kan jag få den?
Man prutar inte det, det finns bestämda.
Det finns allting så här, om man betalar inte 3 månader sin hyra, det är slutpunkt. Här är kapitalismen är väldigt stark på det sättet. Om man har A-kassa, man måste söka jobb. Och man måste lämna in en viss ansökningar för att få sin A-kassa. Men snälla, om jag inte fått 6 månader, det betyder att jag har tappat 6 månader. Jag måste fylla på det någonting för att få jobb. Hjälp mig istället på det sättet. Inte bara säga till mig, skicka in ansökan. Det hjälper inte. För att få nytt jobb, jag måste lägga på någonting.
Jag tror så här att det här kommer låta otroligt hårt, men jag tror att Sverige är ett land som bara bygger system och förväntar sig att människor ska bli en del av ett system.
Förstås. Och därmed.
Och det, vi ska liksom vara en del av ett stort maskineri som, och vi ligger inte i krig och sånt, men i det här landet får inte en människa bara vara en människa.
Nej, vi är inte människor.
Utan vi ska hela tiden berättiga
våra rätt. Vi är en del av kedjan, vi måste rulla.
Och vi får inte bara finnas som människor. Vi måste berättiga vår existens och vi måste ha rätt att finnas. Vi måste... Ja, jag känner så här att... Jo. Tack så jättemycket, Aysen, för att du har pratat med oss. Och jag beklagar verkligen att det finns svin i den här världen som har fått dig och dina systrar och bröder att leva det liv du har levt. Och jag hoppas vi ser en förändring, för jag vill inte föda barn i en värld.
Ja, men du måste föda barn.
Det är jag inte måste ditt fel. Föda barn. Vi måste bli fler. Ja.
Nej, du måste... Jag menar... Systemet måste ändra sig, inte du. Du ska inte straffa dig för det.
Nej, men det är lätt att ta på hoppet. Alltså, förstår du, ibland kan jag sitta så här hemma på när jag orkar inte. För det känns som att de onda krafterna är större än de goda krafterna. Och det känns som att de här liksom hemska grupperna, att de bara växer och växer. Vi ser ju liksom Islamiska staten, vi tittar på Boko Haram, vi liksom... Alltså det blir för mycket. Och jag vet inte riktigt hur man kan börja. Men man kan inte sitta och må dåligt, för att jag mår dåligt förändrar inte ett skit. Man måste organisera sig och man måste agera. Gå med liksom i ett politiskt parti, gift dig med en flykting, göm en flykting, donera pengar till organisationer som ingen människa är illegal.
Eller du kan bara leva som vanligt, som en människa. Det är det som betyder att vi måste lämna, tror jag. Det är det som vi har problem. Tänk på här i Sverige. Våra barn börjar gå på dagis när de fyller 1,5. Vad kallas det?
1,5 år.
Börjar. De hamnar i en rutin. Och sen deras liv är ett systematiskt. Det bara fortsätter så. Nu är det på dagis, sen skolan, sen jobbet.
Ja, de institutionaliseras.
Ja, leva istället natur som människa. Låt barnen skrika på gatan. De tappar allting på golvet. De måste inte vakna på morgonen 7 för att gå på dagis. De är barn. De måste leva som barn. Lev naturligt istället.
Lev livet.
Ja, lev livet.
Men det går ju inte alltid att leva naturligt när det sker liksom hemska saker. Det känns som att så här, Jag vet inte, jag är i en arg period av mitt liv.
Vi får nog prata mer med Aysen, tror jag.
Senare.
Ja, hur liksom hanterar hon det, helt enkelt? Som kommer, och du också. Men jag tror att vi måste träffa Sofika. Jag önskar dig att du ska ta ett gott glas vin med din Johan och lyssna på Edith Piaf.
Mm. Har ni inte hemma ikväll? Vi gör det inte på fredag säkert.
Men vet du vad du kan göra då?
Du tar det där vinet och sjunger, Edith.
Du ska sjunga i duschen om han nu ändå inte är hemma.
Ja, men då är det inte roligt.
Då får du ingen uppmärksamhet.
Precis. Aysen, då du kanske grannar kommer.
Aysen, du är min hjälte. Tack för att du har kämpat så jävla mycket för människors rättigheter.
Fantastiskt. Tusen tack för att du kom hit och delade med dig.
Varsågod. Bye. Okej, nu jag vill ha banknoterna.
Nu var jag inte efter pengar.
Jag har blivit kapitalist.
Hej, Klipp Oskar här. Ett litet eftermeddelande bara. Vill du komma i kontakt med Sandra eller Manuela så kan du skicka ett mejl till escobarkamenish@gmail.com. Eller så klickar du in på Facebook-sidan som heter Escobar och Kamenish. Eller så finns en hashtag också som heter Escobar Kamenish. Det är lite det. Det är lite så det är. Hörs nästa vecka. Hej då!